Jesus, vi tackar att vi
får ära dig. Tack Jesus att att vi som dina barn får komma till dig, pappa Gud, och få lovsjunga dig. Be nu att du ska sända din ande till oss, att öppna upp våra hjärtan för det du vill säga till oss och ge oss. Be att du ska komma ännu mer med dig själv och visa oss vad det innebär att få leva i gemenskap med dig. Så lägger vi oss i dina händer. Amen. Mycket saker här. Jag vet inte, ser ni mig här eller är jag för blir det rundgång och grejer om jag står här? Kanske då. Jag kanske ska stå här uppe i ljus. Jag syns bättre. Man ser min finne på näsan. Ja. I min kyrka i Uppsala så är det standard varje gång. Varje söndag när jag brukar stå upp och sjunga lovsång så kommer en liten hand där nere i min ficka. Och första gångerna blev man ju lite så här, det är inte så ofta att någon kör ner handen i fickorna på en direkt. Men jag har lärt mig vem det är, och det är alltid samma person. Det är alltid en 6-årig pojke. Han heter Johannes, och han vill spela spel på min mobil. Så då ligger han på min bänk på mage så att han inte syns, så här smidigt, han är smart. Och så ligger han där och så ja, jag vet inte, parkera båtar eller landa flygplan eller något annat sånt här på min mobil. I söndags så berättar han så här att nu ska jag försöka härma en 6-åring, vi får se hur bra det går. Men så här sa han: min bästa kompis heter Sten. Han bor mitt emot och han har en studsmatta, ett dator, ett PlayStation och massa spel. Därför är han min bästa kompis. Och så igår så var jag hemma hos Johannes föräldrar åt middag. Och så berättade hans mamma på vägen att de hade sagt att ja, nu kommer då Martin och hans fru Johanna. Och då säger Johannes här: jag älskar Martin, för jag får spela spel på hans telefon. Det var hans definition så här. Ja, men ja. Jag vet inte om han känner sig uppskattad när man kommer. Men det är ju kul ändå att han vet vad jag heter. Och inte bara vad min telefon heter. Det här är rätt intressant. Alltså att nu, vi kan ju skoja om en 6-åring så här som tycker om någon just utifrån vad han kan få av det. Han tycker om mig för att han får spela på min mobil. Han tycker om Sten för han har så mycket roligt som man kan leka med. Men hos en del av oss är det nog lite samma sak. Typ så här, ja men jag hjälper mamma med maten och diskar. Och sen säger du så här: mamma, jag kanske skulle kunna få den där nya telefonen i julklapp. Eller det är ju den där skidresan här snart som ska anmäla sig. Eller alltså lite att jag gör något snällt för att jag ska få någonting tillbaka. Jag vet inte om du känner igen er eller om det är bara jag som känner igen mig själv. Men lite så här att det är väldigt mycket nästan cyniskt så här. Alltså att ja, men jag gör det här för att då får jag det här tillbaka. Det är ju en viss typ av kärlek. Den är inte så jättekärleksfull direkt. Det är ganska mycket mer vad kan jag tjäna på det. Sen har vi ju en annan typ av kärlek som jag tänker är den här, ja, men som jag har med mina vänner. Alltså, ja, jag skickar ett sms ibland till min kompis och han skickar mig ett sms ibland. Och ibland när jag är på semester och skickar jag ett vykort. Ibland är han på semester och skickar han ett vykort. Och ibland kommer det ett mejl eller någon rolig grej han har hittat. Eller någon tråkig grej han har hittat. Och sådär. Så alltså att vi är lite... Man kan säga lite så här att ja, men jag är snäll mot dig så är du snäll mot mig. Jag tänker så funkar ju de flesta vänskapsrelationer hos oss. Alltså att ja, men ibland tar du initiativ och ibland tar jag initiativ. Och en hel del av det tänker jag också finns ju typ i våra kärleksrelationer. Jag tänkte på att jag ska åka hit. Min fru sa igår: ja, men kan inte du lägga fram din cykelnyckel innan du åker? För då kan jag fixa din punktering när du är borta i helgen. Det är ju jättefint. Och jag tänker ju likadant. Ja, hon fyller år snart. Ja, men jag ska köpa... Hon önskar sig en banjo. Jag vet inte riktigt varför man önskar sig en banjo. Men min fru önskar sig en banjo i alla fall. En liten sån här ding, 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 ni vet. Eller det kanske ni inte vet, men typ sån är det. Jag har aldrig haft någon så jag vet inte. Men jag har sett på tv typ. Så att hon önskar sig en sån. Så jag tänkte försöka köpa en banjo till henne i julklapp. Och lite sådär, ja men hon fixar min cykelslang och jag köper en banjo. Jag vet inte om det är så här jämförbart. Men ni känner igen det. Alltså lite, jag är schysst mot dig, du är schysst mot mig. Och så funkar det rätt mycket. Och det, jag tänker, det är inget så här fel egentligen i den. En rätt naturlig vänskap. Att jag är lite schysst mot dig och du är lite schysst mot mig. Sen kan vi tänka oss en helt annan typ av vänskap. Tänk dig en kille som heter Jörgen. Jag vet inte, någon som känner. Heter någon Jörgen? Nej. Känner någon Jörgen? Ja. Ni behöver inte tänka på honom. Ni kan tänka på någon helt annan Jörgen. Tänk dig så här. Alltså att typ Jörgen är med och firar jul hemma hos dig. Det är du och Jörgen bara den här julen. Jag vet inte vad som har hänt med din familj och vänner. Men det är du och Jörgen. Det är kanske lite sjukt där. Men du och Jörgen firar jul. Och sådär, ha okej, nu ska jag och Jörgen fira jul. Ja, men jag får... Ja, men jag har hittat här fyra riktigt bra julklappar till Jörgen. Och så sitter den där och så får Jörgen de här fyra julklapparna. Och öppnar dem och lite så här, hans reaktion är typ... Typ så om du slått in någonting som redan var hans. Typ att du redan har tagit hans tv och slått in den och sen fick han en... Ja, så att, han säger aldrig tack eller någonting utan bara, ja, ja. Och sen sitter du där och känner lite, okej, för att det ligger inga med paket under granen och sådär. Ja, han kanske kommer med någon säck eller någonting. Men han kommer inte med någon säck. Utan det är bara, ja, tack för idag, hej då. Man står där med sina fyra julklappar lite så här, vänta nu, det här var ju ändå lite sådär, typ, det var ju lite som här borta. Alltså att jag köper en banjo och du fixar min cykelslang. Eller ja, jag väntar mig fyra, eller tre i alla fall julklappar ju. Men det kommer inga. Och sen lite senare på våren så har Jörgen födelsedag. Och sådär, ja men okej, jag ska ändå, ja men jag köper absolut en present till honom. Och kommer där med en schyssta födelsedagspresent till Jörgen. Och han öppnar den och så, ja, säger ingenting. Han säger inget tack den här gången heller. Nej, okej, ja. Och så en vecka senare är ju min födelsedag. Och jag bjuder in Jörgen, om en vecka fyller jag år, välkommen. Och Jörgen dyker upp. Men utan födelsedagspresent. Eller dig. Alltså. Och så ibland. Och problemet med Jörgen är ju ibland så man skickar ett sms. Här, men hej, hej, hur är det med dig? Aldrig något svar. Att typ tror att han har dött ut på sig av ett tåg eller någonting. Och sen ja, så dyker han upp där. Ja, var du varit? Nej, men jag har varit här hela tiden. Ja. Typ, lite. Och så känner man att man vill säga det. Men du ska inte svara någon gång på sms som jag skickade och sådär. Men Jörgen, ja men Jörgen är Jörgen. Alltså han verkar som att han inte bryr sig så mycket. Alltså hade vi haft någon sån här Jörgen, hade ju många av oss känt lite att den här relationen känns inte så bra kanske, eller? Det är lite så att man sitter och väntar bara, men du, när kommer min present? Jag har gett dig massor. Vad är mitt? Alltså många då, alltså jag hade ju sagt så här, men nu skickar jag sista sms:et, sen slutar Jörgen som mitt förhållande. Om vi går till Bibeln och till Nya testamentet, så i Nya testamentet finns det tre ord för kärlek eller för att älska. Det första ordet heter eros. Det fanns en sån här smörsångare, Eros Ramazzotti. Och Eros, om ni som har hört honom kan bli bra så här påminnelse. Men det är verkligen så här, det är smörigt, det är lite så här slafsigt. Det är typ min relation till choklad är ju väldigt mycket Eros. Alltså när jag satt i eftermiddag så, och förberedde det här till exempel, så hade jag en liten påse med Polly. Så att man kan verkligen säga jag Eros Polly om jag hade varit så här grekisk. Alltså på något sätt bara så här, ja, jo, men jag älskar Polly. Det är inte så att det är något större utbyte i vår kärlek, utan det är mer jag har ett begär efter Polly. Jag vill ha Polly och jag tycker om Polly. Det kanske syns. Men jag tycker om Polly, så att det är väldigt så här, Eros. Den andra sättet som Bibeln beskriver kärlek är utifrån, alltså lite mer den här broderskärleken. Filioque är ordet filea, att filea någon kanske inte är så snyggt. Men det handlar om. Verbet blir så. Alltså det här, ja men lite att det här som min fru och jag har. Ja men vad fint att du fixar min cykelslang. Jag ska köpa dig en banjo. Det är väldigt så typiskt när Bibeln pratar om det här. Att filea varandra. Det är inte så bra på svenska. Så här, men ni förstår. Alltså en broderskärlek. Alltså att jag är schysst mot dig och du är schysst mot mig. Sen pratar Bibeln också om en kärlek som kallas agape-kärlek. Och det är precis det här med Jörgen. Fast omvänd. Alltså en kärlek som bara ger ut och ger ut och ger ut. Och inte kräver något igen. Utan så här. Ja men jag ger dig. Jag fortsätter skicka sms. Ja ja. Köper julklappar. Ja ja. Jag kommer med en present på din födelsedag. Jaha, du hade inget till mig. Nej. Men jag gör det ändå nästa år. Jag fortsätter att komma med min present. Jag fortsätter att komma med tre. Och de här tre orden för kärlek används i Bibeln. Det blir inte så tydligt i svenska vilken som är vilken. Och ibland kan vi tänka så att ja, men när man pratar om Gud och att Gud är kärlek, alltså vad är det? Vad innebär det? Och en del av oss har lite olika bilder av det. Men här borta, ibland pratar man ju, refererar man så här om att Gud är kärlek. Alltså tycker Gud om att vi ska få njuta så mycket som möjligt av poly eller av sex eller av något helt annat. För att allt, Gud är kärlek och allt är bra. Då tänker man att ja, men det här är Gud. Gud är eros. En del av oss tänker Gud här. Alltså på något sätt, om jag är snäll mot dig Gud, så är du snäll mot mig. Till exempel, ja, oh, Gud, jag har inte pluggat mitt franska prov så bra. Så att, om du hjälper mig på mitt franska prov så lovar jag att jag ska vara snällare mot mamma. Typ så. Alltså, jag är lite snäll mot dig, du är lite snäll mot mig. Kanske bara jag som känner igen mig här med franskan också. Jag måste säga att franska var riktigt dåligt. Alltså, jag lyckades faktiskt somna på mitt så här, avslutnings... sista tentan på gymnasiet i franska. Jag vet inte om det kanske säger någonting om min ambition och glädje för detta ämne. Ja. Det var en väldig parentes. Men jag vaknade i tid för att hinna lämna in i alla fall. Men tillbaka till Gud och kärlek. Varje gång det står i Nya Testamentet om Guds kärlek. Det står till exempel så här, men så älskade Gud världen att han gav sin enda son. Johannes 3:16. Eller det står i första Johannesbrevet som vi pratade om att Gud är kärlek. Varje gång det står det så handlar det om den här. Jörgen-kärleken. Agape-kärleken. Alltså den som bara ger och ger. Skicka sms efter sms. Present efter present. Bara ger och ger. Varje gång så står det att ja, men det är det som är Guds kärlek. Alltså att bara ge och ge. Paulus skriver så här i Romarbrevet 5, vers 8. Alltså att Gud bevisade sin kärlek till oss, alltså till dig och mig, i och med att Kristus, alltså Jesus, dog för oss medan vi ännu var syndar. Då kan man så fundera på det här, men vad betyder det? Alltså är vi inte på något sätt ändå fortfarande syndare? Alltså vi gör ju fel, det är inte så att vi är perfekt idag. Alltså vad menas med det här? Jag tänker så här runt det. Alltså att om jag hade varit Jesus så hade jag ju gärna typ så här, okej, jag ska dö för er. Så att jag ska försöka få er att fatta där hur bra det är. Så att ni kan typ stå där och applådera och jubla och komma med era banjos och cykelslang och allt möjligt så här på något sätt. För att jag ska bli lite så här peppad, nu ska jag dö för er. Kan inte ni så här, ja... Hänger ni med? Alltså jag är ju väldigt mycket här i mig själv. Okej, jag kan vara schysst mot dig om du är schysst mot mig. Så att se till nu och vara med mig nu när jag ska dö och applådera och jubla och tycka att jag är bra. I själva verket var det ju precis tvärtom. Att Jesus var ju nästan ensam. Och ingen förstod. Så att när Paulus skriver men att Jesus dog medan vi ännu var syndare. Alltså att medan vi allihop höll på som Jörgen. När vi allihop bara... fick massor med saker från Gud. Men bara, ja, nej, jag vände ryggen. Alltså att, ja, det är väl självklart att jag får julklappar. Eller det är väl självklart att det här händer. Eller på något sätt, jag vet inte ens om att Gud finns, eller jag bryr mig inte alls om. Alltså att Jesus gör det och bara ger ut sig själv, även om ingen bara, wow, vad bra, tack Jesus. För att han har precis samma kärlek som Gud Fadern har. Alltså den här självutgivaren, agape, jag bara ger och ger. Så att när Jesus då dör, så är det ju utifrån en helt självutgivande. Inte så här, ja men jag är lite snäll mot dig så du är lite snäll mot mig. Utan det är, ja, jag ger mig själv. Jag ger mig själv till människor som inte ens fattar det. Jag ger mig själv till människor som inte uppskattar det. Jag ger mig ändå. När Jesus hänger på korset så är det hans mamma och någon lärjunge och kanske några till. Alltså det är bara några få. Tidigare har det varit så här tusentals ibland som har lyssnat på honom. Och sen när han håller på att dö och på något sätt allt är sitt esse. Hela poängen kommer. Då är nästan ingen där. Det som hänt lite tidigare är att Jesu lärjunge, den som är ledare kan man säga för lärjungarna, Petrus. Petrus var ju alltså fiskare. Han och hans bror mötte Jesus. Och då står det så här att när Jesus mötte dem så säger Jesus till Petrus här: följ mig. Och så står det att ja, men Petrus han släppte sitt nät och så börjar han följa Jesus. Så är han med Jesus i 3 år. En gång så säger Jesus till honom så här: du är Petrus. På dig, det betyder klippan. På dig så ska jag bygga min kyrka. Alltså, du kommer vara ledare för den första kyrkan. Man fattar vilken grej. Petrus var också lite sådär, det kan man ju läsa att ibland han är också den här vet, informella ledaren. Det är han som alltid tar till orda och sådär. Så att, det är klart att han sträcker lite på sig sådär och säger, jaha. Det är inte bara så att jag spontant är ledare, utan också att Jesus här, han utnämner mig och säger att ja, du kommer vara ledare. Så han är ju lite sådär, ni vet, lite sådär sträcker på sig lite. Ja, nu har jag inga hängslen här, men ja, ni fattar lite sådär. Det som händer kvällen innan Jesus ska dö, det är ju att han säger till dem: jag kommer att korsfästas. Och ni kommer sticka, ni kommer överge mig. Och då säger Petrus, han säger så här: ja, jo, de där andra killarna, de kommer göra det. Jag är också lite tveksam till dem. Men jag kommer vara där. Du kan lita på mig. Jag är ändå den som är ledare och sådär. Så att Jesus säger, eller Petrus säger, ja, men alla andra kommer svika, men mig kan du lita på. Det är lugnt. Och då säger Jesus till Petrus: ah, Petrus, alltså innan tuppen gal, alltså innan det blir gryning, så kommer du förnekat mig 3 gånger. Sen tar man Jesus, kidnappar honom, men det heter ju inte. Tillfångatar heter det, man tillfångatar Jesus. Och så kommer, och så tas han inför rätta och så vidare. Under den tiden, under den natten, så kommer det folk till Petrus. Och så säger de så här: ah, men du, var inte du med han Jesus som de har tagit? Och Petrus bara: nej, det är nog att jag är lik någon. De brukar säga det ofta, att jag är lik någon, sådär. Om på TV kanske. Kevin. Ja, men någon sådär ändå som är. Ja. Men det är inte jag. Alltså det är någon annan. Inte jag. Sen kommer någon annan och frågar Petrus. Nej, det är inte jag. Och 3 gånger kommer människor och säger: men du, var inte du med han Jesus? Och Petrus säger 3 gånger: nej, det var inte jag. Och direkt efter den 3:e gången så gol tuppen och Petrus bara: oj, vad är det som har hänt? Här har jag förnekat Jesus 3 gånger precis vad han sa. Och nu galt uppen. Och så står det så här att han gick ut och grät bittert. För han insåg vad han hade gjort. Jesus dör. Det är någon lärjunge, det är hans mamma. Några till där. Jesus uppstår. Och han visar sig för lärjungarna. Men det är inget snack mellan honom och Petrus. Det är inte så att Petrus får typ komma och... vad ska vi säga? Men först flera dagar senare, så i Johannes kapitel 21, så är det så att det står att Petrus, han sa så här till de andra lärjungarna: jag går ut och fiskar igen. Alltså precis det som Jesus mötte honom i, då fiskar han. Då lämnar han helt det och gick med Jesus. Och Jesus säger: du ska vara ledare för min kyrka. Och så strular Petrus till det och förnekar Jesus. Och i det så går han också tillbaka och börjar fiska. Och det är inte så här nu att det är fel att fiska. Det är ju rätt roligt. Men på något sätt det är någonting signalerade i Petrus att i misstaget han har gjort, i besvikelsen, så går han tillbaka till det han gjorde innan. Det var inte det Jesus kallade honom till. Utan han gick tillbaka till något som var innan på något sätt. Ja, det blev väl inte så mycket mer av det här. Så möter Jesus dem. Han möter dem på stranden. Han har gjort en glödbädd och så käkar de fisk ihop. Och så efter de har ätit, och då är vi i Johannes 21 och vers 15 och framåt. Och då står det så här. Alltså att efter de hade ätit så sa Jesus till Simon. Heter så här. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Och då sa bara Petrus: Herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus svarade: för mina lamm på bete. Då frågade Jesus igen: Simon, Johannes son, älskar du mig? Petrus svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa då: var en herde för mina får. Och så för tredje gången så frågar Jesus: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad för att Jesus frågade honom en tredje gång: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och då säger Jesus: för mina får på bet. Och så lite senare så säger han: följ mig. Detta är det sista som står i hela Johannes evangeliet. Det är rätt häftigt där. På ett sätt kan man nästan tänka att det är samma sak Jesus säger. Men han säger faktiskt olika saker. Först säger han: älskar du mig mer än de andra gör? Sen säger han: älskar du mig? Och sen säger han: har du mig kär? Nu måste vi bara tänka in här lite psykologi. Alltså om jag sitter typ med min fru hemma och hon säger så här: ja, Martin, jag älskar dig. Så vill det rätt mycket till för mig att svara: ja, du är rätt okej, du med. Alltså man byter inte verb, utan man säger samma verb. Även om man inte menar, eller håller med. Alltså att det är väldigt svårt. Det är så här, eller typ: du är min bästa vän. Ja, jo, men du, så. Just. Alltså, man säger gärna samma sak. Så att när Jesus säger: älskar du mig mer än de andra gör, och Petrus svarar: ja, Herre, du har mig kär, då är det ganska tydlig markering. Det Jesus frågar är, han är här borta, han frågar: agappar du mig mer än de andra? Alltså, har du den här självutgivande, bara ge och ge och ge kärleken, har du den mer än de andra har? Och Petrus kan inte säga det. Så han säger: ja. Jo, jag har dig kär. Jag filerar dig. Alltså, jag är snäll när du är snäll. Typ. Ja, han kan inte säga. Han kan inte ta orden i sin mun det här. En del är det ju att han har på något sätt upptäckt att han kanske inte var så duktig innan det här. Ja, alla andra kommer överge dig, men jag kommer vara här. Och nu frågar Jesus: har du mer självutgivande kärlek än alla de andra? Och Petrus bara: nej, men jag inser, jag har ju inte det. Jag har dig kär. Andra gången så frågar Jesus: okej, agappar du mig? Alltså, har du den här självutgivande kärleken? Och Petrus kan inte ens svara, så han säger återigen: ja, jag har dig kär. Jesus frågar: älskar du mig? Och Petrus svarar: jag har dig kär. Tredje gången frågar Jesus: har du mig kär? Alltså, filerar du? Och då säger Petrus: ja, jag filerar. Alltså, i den här tre gånger får förneka Petrus Jesus, men tre gånger får också Petrus förklara sin kärlek till Jesus. Men han inser att jag har inte den kärleken du har, Jesus. Jag har inte den självutgivande, bara ge och ge och ge. Jag är alldeles för självisk för dig. Jag är alldeles för självupptagen. Jag köper en banjo och du lagar min punka. Det är den, på den nivån Petrus säger. Och Jesus säger: jag vill bara ge och ge och ge. Kan du vara med på det? Det häftiga är ju att Petrus gör typ det mest fruktansvärda man kan göra. Att förneka Jesus. Han har gått med. Han är ledare. De har levt varje dag ihop i flera år. Och så säger han bara, nej men jag har ingen aning om Jesus är. Allt det Jesus frågar efteråt är om Petrus kärlek till honom. Tänk själv in i situationen. Vad hade du sagt till någon som verkligen har svikit dig mest? Ja, jag vet ju vad mina frågor är. Fattar du hur illa du gjorde mot mig? Lovar du att aldrig göra om det? Är du säker på att jag kan lita på dig nu? Hur kan jag veta att det här inte kommer ske igen? Ja, jag har massor med samma frågor. Ni förstår att de rör sig runt samma sak. Jag vill inte bli sviken mer. Lovar du att bättra dig? Det är ju de frågorna som man borde ha ställt. Eller hur? Men Jesus ställer frågan, älskar du mig? Alltså det som var det enda som var intressant för Jesus var, ja, men kärleken till honom. Inte typ, lovar du nu att aldrig mer göra fel? Lovar du att gå upp och be 2 timmar varje morgon? Lovar du att aldrig mer ljuga? Det var inte det det handlade om. Det betyder inte att det är dåliga saker. Men det handlade om var ju kärleken. Älskar du mig? Har du mig kär? Det var det som Jesus var intresserad av. Flera gånger i Nya Testamentet så finns det uppmaningar till oss att älska. Jesus säger till exempel så här, när han ska sammanfatta hela Gamla Testamentet, så säger han så här att älska Herren din Gud med hela din själ, hela ditt hjärta och hela ditt förstånd. Och älska din nästa, alltså de andra, som dig själv. När han säger det så använder han orden agape här borta. Han säger älska Gud. Bara så, ge och ge och ge. Älska de andra. Så, ge och ge och ge. Älska dig själv på samma sätt. Bara ge och ge och ge. Inte det här, om jag är snäll mot dig så är du snäll mot mig. Utan bara ge och ge och ge. Det finns fort vidare uppmaningar. Paulus skriver ett brev så här. Älska varandra med uppriktig kärlek. Det finns mycket av älskandet som uppmaning till oss. Och det är hela tiden det här ordet. Av att bara ge och ge och ge. Då kan man ju verkligen fundera. Ja, men ska vi ge så? Alltså, kommer vi inte bli... Dels undrar man ju, hur kan man? Och andra frågan är, men kommer man inte bli väldigt utnyttjad om man bara ger och ger? Om jag tänker på Jörgen där. Han fick massor med julklappar och presenter och sms och grejer. Han gav aldrig något igen. Kommer vi inte bli riktigt... Alltså att folk utnyttjar oss. Så tänkte jag på Jesus. Det är rätt många gånger typ folk kommer till honom. Och så säger de så här, men kan inte du bota mig? Och så blir de botade och så försvinner. Alltså de var inte intresserade av att lära sig mer. De var inte intresserade av att komma tillbaka och säga tack. De var inte intresserade av att okej, det här förvandlat mitt liv, vad gör jag nu? Utan de var intresserade av, vad kan jag få ut av det här? Vad kan jag få ut av dig? Alltså Jesus blev ju jätteutnyttjad. Eller typ Judas, en av de 12 lärjungarna som Jesus hänger med varje dag i 3 år. Och sen förrådar han honom. Men hur utnyttjad känner man sig inte av det? Alltså det ligger nog på något sätt i Guds natur att man inte bryr sig. Att man hela den här kärleken att bara ge och ge handlar ju inte om, men vad får jag tillbaks? Eller vad får jag inte tillbaks? Eller tänk om folk får för mycket? Utan hela attityden verkar ju vara, ja, men hur kan jag få ge så mycket som möjligt? Hur kan jag få ge utan att kräva något igen? Och utan att typ bli sur om folk får för mycket? Det här blir ju jätteutmanande, känner jag. För mig. Hur i hela friden ska jag kunna leva så? Hur i hela friden ska jag kunna leva så utmanande, utgivande? Jag tror det finns 2 svar. Första svaret måste vara, jag kan ju aldrig ge någonting som jag själv inte har. Eller hur? Jag kan ju aldrig ge vidare någonting som jag själv inte har fått. Så att första delen måste ju vara, ja, fyll på mig med din kärlek. Låt mig ta emot mer av din utgivande kärlek. Först då skulle jag ju kunna rent teoretiskt ge den vidare. Men har jag inte fått den av dig, Gud, så kan jag inte ge den vidare. Hur tar man då emot den här utgivande kärleken. Ja, en del av oss tror jag vår bild av Gud står i vägen. Alltså många av oss tror jag har en bild av Gud. Ja, men antingen som den här sexåringen Johannes. Ja, men jag är med dig för att jag får något bra. Alltså jag älskar dig Martin för att jag får spela på din mobil. Och vi tänker en del som med Gud. Ja. Jo, men jag kommer till dig för att du hjälper mig med det här. Jag kommer till dig när mitt liv är skit. Eller jag mår dåligt. Eller jag har inte pluggat på franska provet. Eller jag inte riktigt vet. Då kommer jag till dig. En del av oss har bilden av Gud att om Gud ska göra något bra till mig så behöver jag göra något bra till Gud. Så att nu går jag upp och ber på morgonen och läser Bibeln. För att då blir Gud glad på mig och då kommer han hjälpa mig eftermiddag. Alltså vi har någon form av prestationsgrej mot Gud. Jag ska prestera något bra och då blir Gud glad på mig. Och då ger han mig något bra tillbaka. Medan Gud hela tiden när han pratar om sig själv säger: nej, jag bara ger och ger och ger. Jag bryr mig inte om att du går upp och ber. Det är inte det, det är inte det. Det är inte så att jag tycker om dig då. Jag tycker om dig oavsett. Alltså så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. Inte så älskade Gud att människorna gick upp och bad. Eller så älskade Gud att människorna hjälpte mamma att diska. Eller att de gav pengar till en hemlös. Då blir Gud så glad att han sände Jesus. Nej, Gud skett fullständigt i det. Han sa, jag sände Jesus ändå. Sen i mötet med Jesus så är det mycket möjligt att man hjälper mamma att diska eller att man vill läsa Bibeln eller att man vill hjälpa hemlösa. Men det var inte vägen till Gud. Så att kunna ge av den här utgivande kärleken så måste man kunna ta emot av Guds. Och för att kunna ta emot den så måste man ju inse att det handlar inte om vad jag presterar. Det handlar inte om hur duktig jag är utan det handlar om hur bra Gud är. Ett stort problem i det kan ju vara förlåtelsen. Alltså att vi känner att vi inte kan ta emot Guds förlåtelse. Alltså att vi känner att vi borde göra något bra för att Gud ska kunna ta, att vi ska kunna komma och be om förlåtelse. Att om vi bara presterar, nu har jag gjort något dåligt, så att om jag nu gör något bra så kanske Gud förlåter mig det som är dåligt. Och Gud säger, ja men min förlåtelse är bara utgivande. Kom till mig. Så att kunna leva i den utgivande kärleken som Gud har kallat oss till. Och på något sätt få förmedla den vidare som Gud har gett till oss. Så handlar det om att ta emot. Och då på något sätt också ta emot i den Gud är. Att han bara vill ge och ge. Både av sig själv och sin förlåtelse. Sen tror jag som en annan grej att man kan få öva sig. Jag hörde en man som sa så här. Jag övar mig varje dag. Genom att göra en hemlig kärlekshandling mot någon. Alltså någonting jag inte berättar sen att jag har gjort. Utan jag bara gör den. Men det kan vara små saker. Jag diskar någons kaffekopp som har glömt det. Eller det är något annat. Som någon inte vet om. Eller att jag går in och städar någons rum utan att de vet om det. Och utan att efteråt komma och säga. Haha, såg du hur rent det blev. Utan att verkligen stå kvar här ute i. Bara, nej men jag bara... Ja, jag bara ger vidare. Jag vill lära mig att bli mer kärleksgivande. Inte på något sätt. Jag är lite snäll här så att du ska vara lite snäll tillbaka. Som sista sak så tror jag bara också att någon av oss eller några av oss kanske känner igen oss i Petrus. Alltså vi fiskade. Vi mötte Jesus och vi släppte fisket. Sen strulade vi till det med Jesus. Och gick tillbaka till fisket. Och det kändes som att. Ja. Antingen det här med Jesus funkar inte. Eller. Jag strular till det. Och för dig kanske det inte är fiske. Utan det kanske är något helt annat. Men det kan vara beteenden. Eller tankemönster. Eller saker man gör eller tänker eller känner. Som på något sätt men som var i mitt liv innan jag mötte Jesus. Men lite så här, nu har jag slurat till och nu är jag tillbaka där. Jag tror att till dig bara att det får vara en inbjudan från Gud. Att nej, men på något sätt, kom till mig. Kom till min utgivande kärlek och den förlåtelse som finns. Och där frågan till Petrus är, men älskar du mig eller har du mig kär? Och inte typ, ja men har du nu lovat att aldrig göra om det? Utan det är kärleken till Gud som är intressanta, inte hur duktig du är. Och på något sätt, så länge du tror att din duktighet kommer föra dig till Gud, så kommer du inte komma närmare. Men om du kan lägga av dig din duktighet och säga, Gud, jag behöver dig, och ta emot din kärlek, då kan också Gud komma nära. På något sätt både förlåta, men också lyfta bort de sakerna. Både vår duktighet, men också det som dras bort från honom. Det kan vi be tillsammans. Vi kanske kan stå upp. Jag tror vi har suttit och stelnat till lite. Så kan vi väl be ihop bara. Och ber att du nu, helige ande, kommer till oss. Kom, helige ande. Ber att du nu ska uppenbara dig själv som den utgivande, kärleksutgivande Gud. Den här kärleken som inte kräver något igen, utan bara ger och ger och ger. Och där Jesus är ett uttryck för den bara givande kärleken, men också allt annat det du gör med oss och i våra liv. Jag ber Jesus att du nu ska komma till oss. Också på något sätt, kom med din kärlek till oss. Vi törstar efter dig och efter din kärlek. Och många av oss på något sätt tänker, ja men vi känner att vi behöver prestera för att komma till dig. Vi känner att vi behöver vara duktiga. Vi känner att vi behöver göra bra saker. Hjälp oss Jesus att bara på något sätt få lägga ner det och få lita på att du, din kärlek räcker till och din nåd och din förlåtelse räcker till. Att den är bara självutgivande, den kräver inget igen, utan den ger och ger och ger. Hjälp oss Jesus att bara få ta emot ännu mer av dig och din kärlek. Men om det är någon av oss som också känner det här att vi är som Petrus, vi har på något sätt gått tillbaka till vårt fiske, vi har gått tillbaka till saker som inte är bra i våra liv, då ber jag Jesus att vi nu får bara komma till dig och få be om din förlåtelse och lägga av oss det, och att du nu konkret ska bara få lyfta upp det och på något sätt säga till oss var och en, ja men kom följ mig tillbaka till den här första kallelsen, kom följ mig. Jag ber också Jesus att du ska hjälpa oss att inte prestera fram någon form av kärlek mot människor, utan att vi ska mer och mer få ta emot kärlek av dig för att kunna ge. Och att det också får bli den kärleken som du är och du har gett, alltså den som inte kräver något igen. Det är så lätt att vi, ja men lite såhär köpstår, att jag köper en bandy och du fixar min punka. Men att vi ber Jesus att vi bara ska få ge utan att ha tankar av att få något tillbaka.